Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Idag har vi besök av ett par lyssnare.
Ja, men vi hade Johanna och Elias som hörde av sig. Så bara, hej, vi är ett par i 26-27 års ålder som bor i Stenungsund. Och vi har följt er länge. Det har varit roligt att intervjua er och ställa ett par frågor. Bland annat så här, frågor som vilka tips har ni gett till er själva eller så här för 15 år sedan. Så jag tycker att detta blev ett lite längre men ett ganska fint och värdigt samtal. Tänker jag både om ekonomi, mål, starta företag, vad du bara skrattar.
Ja, men jag tyckte det var en del frågor som var väldigt bra. Några som jag kommer ihåg är så, behöver man ta stor risk för att bli rik?
Ja, precis. Eller är det riskfyllt?
Behöver man uppoffra någonting i livet för att bli rik?
Ja, är det riskfyllt att starta eget företag som jag tycker att nej, det är det inte. Och ja, men lite annat så här. Så att det, jag skulle säga att detta är så här väldigt mysigt, gemytligt, feel good avsnitt. Och vill verkligen bara säga ett stort tack till Johanna och Elias och tack till er som lyssnar och följer och gör den här typen av ja, men, autentiska och värdiga samtal som, man, liksom, som är en lyx att få ha tillsammans med er. Så tack så mycket och så släpper vi på Johanna och Elias. Och sen som vanligt så är det ju forumet Mycket händer. Så att jag tänker att vi ses i Riket Tillsammans-forumet sen.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Varmt välkomna Johanna och Elias, och detta är ju så här super.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Så spännande, för att detta började ju med att du skickade ett mejl till mig som var så bara, hej du, vi följer er podd och liksom så här, ja men det hade varit roligt att ställa frågor till er. Och jag var så här, det låter jättekul.
men kan också ni... lite scary.
Ja, lite scary. Så nu tänker jag så här, nu är vi här, nu får vi liksom testa. Så kan ni inte börja med, kan ni inte berätta lite kort om er själva? Mm. Vilka är ni för som de som aldrig har träffat er?
Ja. Nej, men vi är ju ett par från Stenungsund. Som, alltså, vi har ju lyssnat på er podd i många år. Och jag har sagt att när vi snackar hemma så brukar vi alltid, era namn brukar dyka upp hela tiden. Oh. Ja, så här, Jan, vad hade Jan och Caroline sagt? Ja, men, så liksom resonerar man lite kring det.
Ja.
Så ja, vi är ett sånt där klassiskt dinkpar. Ja. Kan man säga.
Mm. Ja. Mm. Så double income, no kids.
Ja. Typ i 26-27 års ålder.
Ja, precis. Stämmer.
Och så brukar vi ofta lyssna på poddarna var för sig. Och
sen
kan det vara en frågeställning på kvällen som... Där det är.
Jag blev helt rörd. Och så känner jag så här bara, gud vad så här. Så tänker man tillbaka på alla avsnitt och tänker man så här, gud, alltså du vet, det är vissa avsnitt som man skäms efter.
Ja, man gjorde för flera år sedan, ja, men strunt samma.
De har man släppt nu.
Ja, precis.
Ja, men det är jättekul att höra.
Ja. Mm. Pluggar eller jobbar?
Jobbar.
Ja. Mm, båda två.
Ja, jag håller på med försäkringar.
Ja. Åh, gud, detta kommer att bli ett annat avsnitt.
Och jag är elektriker.
Ja. Men berätta, vad har ni för frågor? Eller så här, vad skulle ni vilja ha ut här av dagen idag?
Alltså, jag skulle nog säga att vi har ganska höga ambitioner på något sätt.
Ja. Vad vi vill få ut.
Ja,
ja, gud, berätta.
Ja, men vi har mål. Ja. Så. Och så är ju ni på något sätt någon förebild.
Ja, tack.
Ja, så är det.
Jag blev helt rörd, så blev jag så här, så tänker jag så här bara, ja, alltså enda skillnaden är så här, vi är 15 år äldre.
Ja, men det är det som är så bra här nu, för nu ska ni säga till oss liksom,
okay,
hur vi ska göra.
Okay.
Ja, okay. Vi ska försöka,
ja, precis.
Vi ska liksom förmedla lite så kunskap.
Ja, okej, okay. vi ska testa, och sen brukar jag blir alltid lite så här, lite nervös, för jag tänker så här, att vi har ju inte listat ut allt. Utan tvärtom så brukar jag kanske säga så att det är väl ganska många saker där vi har trampat i klaväret. Mm. Däremot har man väl kanske lärt sig att stå still när man har trampat i klaväret.
Yeah.
Och att, så att vi kan prata om kanske misstag som vi har gjort. Och sånt. Mm. Ja, men shoot.
Absolut.
Vad vill ni börja?
Första frågan som jag skrivit ner, det är lite vad ni hade för, alltså, ekonomiska ambitioner i våran ålder. Vad hade ni? Och så är vi lite intresserade om det här med mål.
Mm.
Alltså, har ni alltid jobbat aktivt med mål?
Mm.
Eller har det liksom, är det här något som bara kommit?
Ja. Ska du där, Karla?
Jo, ja, men vi träffades när jag var 25 eller 26 ju.
Mm.
Och då var vi på korridor, studentkorridor, båda två. Du läste teknisk fysik, Jan, och jag läste molekylärbiologi.
Jag var lammköttet på korridoren, för jag var bara 21.
Nej, det var du inte. Nej.
Ja.
Grejen var väl den att jag upptäckte att Jan hade ett förhållningssätt till pengar som inte jag hade stött på innan.
Mm.
Och det var liksom att det fanns liksom, det var inte som att du hade gått om det, men du var inte rädd för att det skulle ta slut. Redan då hade du den inställningen ju.
Mm.
Och jag hade växt upp med i en familj där vi pratade inte om pengar annat än att det var brist.
Mm.
Och min mamma hade två jobb, och jag har upptäckt liksom sen efter det att mina systrar har också haft så dubbla jobb, och jag har liksom studerat och jobbat på ålderdomshem samtidigt. Så det är det där att man ska kämpa sig fram liksom.
Mm.
Men sen vad man ska göra med pengarna, det är typ att konsumera dem.
Mm.
Så sen när vi började prata om pengar och mål och sånt där efterhand, det tog ju ändå några år, så blev det väl liksom att jag behövde ta hand om min ångest kring pengar.
Alltså så här, detta, jag tänkte på att vi gjorde ett avsnitt här om veckan,
yeah,
där det var så här, du skulle intervjua mig, och jag kom på, du vet, så här, eftersom jag inte var förberedd till det, så kom jag på massa saker efterhand. Och det roliga är att det gick till så här, att jag tyckte att Karo hade en ganska kass attityd kring pengar. Och så var det liksom svårt, det var väldigt känsligt liksom, att prata med Caroline om pengar.
Väldigt känsligt, ja.
Så någonstans där i november så hittade jag den här boken Ett rikare liv, som är skriven av Charlie Söderberg och Lennart Goethe. Och så köpte jag den, så tänkte så här, men det skulle vara så här praktisk bok, både om ekonomi men även liksom förhållningssättet till pengar, de mjuka värdena. Och jag vet inte hur det gick till, men typ så här 2 veckor innan jul så hittar Karo något kvitto, eller ser något mail, eller hör någonting. Så jag får höra så här, hoppas att du inte har köpt någon jävla självhjälpsbok till mig. Och jag bara så,
den typen av litteratur hade börjat komma då, tror jag. Ja. Det ville jag inte befatta mig med.
Nej, men
sen så fick jag boken i julklapp.
Ja.
Och jag gjorde alla uppgifter i den. Och det var helt så transformerande för mig.
Mm.
Och vi gick på föreläsning med Charlie. Och sen så har det väl rullat på något vis med det här med att man förstår. Vi hade börjat förstå att om man jobbar med sig själv och sin attityd och sina sanningar kring pengar bland annat, så kan man förändra liksom, hur tillvaron blir.
Mm. Från
och med nu.
Ja.
Och framåt liksom.
Ja. Jag skulle säga så att en viktig insikt där var ju så att ens ekonomiska situation är en följd av ens beteende. Det tror
och tankar.
Ja. Och så att många tror ju så att jag ska börja förändra min ekonomi med utgångspunkten i pengarna. Att man tänker så här, nej men jag ska bli bättre på att spara, jag ska läsa på om aktier. Mm. Medan det stora skillnaden är ofta så här, att titta på sitt beteende. Vad tänker jag om pengar? Vad sa mina föräldrar om pengar? Till exempel så här, roliga övningar är, till exempel så här, avsluta meningen så här. Rika människor är.
Mm.
Fattiga människor är. Det min mamma lärde mig om pengar var. Det min pappa lärde mig. Alltså, du vet, där kommer ju svar på de frågorna. Mm. Och vissa av de här svaren är kanske inte alltid så himla sköna. Du vet, som en av mina kompisar, han var så här, rika människor är snåla. Och du vet, och då var det så här att för vissa blev det så här, nej jag ska inte bli rik för jag vill inte vara snål. Ja. För att det är liksom den tron man har. Men han var så här, rika människor är snåla. Skitbra, jag ska bli jättesnål.
Ja, men det kan bli... Ja, det kan. Ja. Man måste kanske jobba med de här sanningarna ett tag, eller de här fördomarna man har. Ja.
Ja, så för dig har det ju handlat mycket om så här, att våga unna sig saker, att se att det finns pengar, att det finns att gå från att det är brist på pengar, vi har inte råd, till att ställa sig frågan, så hur kan vi få råd? Att istället för att säga så här, som vi nu försöker ge våra barn... Nej men det är inte svårt, det är ovant. Mm. Eller så här, nej du kan inte detta nu, eller så här, du kan inte detta än. Så att man hela tiden får den här framåtriktade blicken i ekonomi. Om man har två saker man vill ha, jag vill åka på den resan och den resan, så tror jag att de flesta kommer då säga så här, vilken ska vi välja? Och så gör man en plus minus lista och så försöker man fatta det bästa beslutet. Mm. Och då påstår jag så här, det mentala skiftet blir då, hur kan vi ställa oss frågan så här, hur kan vi göra båda resorna?
Mm.
Vad skulle krävas för att vi skulle kunna göra båda och? Och det är väl det som jag tänker mycket i den här mentala bilden.
Ja, och det kan vara så att man löser det liksom där och då, att man förstår hur man ska lösa det. Men det kan också vara så att man håller på i flera år och löser den här uppgiften hela tiden, hur man ska få båda och. Liksom. Och att det är ett skifte som tar... Hjärnan måste liksom skifta på något vis. Och den är ju plastisk. Så efter ett tag tänker man annorlunda om man börjar jobba på det viset. Men Johanna frågar också om våra mål.
Men vänta, vi kan hålla där innan. Vad tänker ni när ni hör detta?
Alltså jag har jättesvårt att på något sätt applicera det på mig själv. Alltså för...
Jag tror vi två är ganska... Vi är ganska lika i det sättet att jag kan ha nog lite mer den synen än du. Eller ha lite högre självförtroende inom ekonomi kanske.
Mm. Ja.
Att, ja.
Jag blev jättenyfiken. Så vad tänker du, Johanna?
Nej, men för det är ju det här med att, nu säger jag att Caroline kanske hade lite svårare att unna sig grejer eller att man har ett bristtänk kring pengar. Alltså jag har nog aldrig haft ett bristtänk egentligen, men jag har alltid känt mig stressad.
Mm.
Alltså att man alltid vill ha en stor buffert. Man är lite rädd liksom om pengar på något sätt.
Att de ska vara på hög, för då känns det bra.
Ja, en jättestor hög helst. Så. Mm.
Nej, för det kan jag ju relatera till. Mm. Verkligen, så har det ju varit hela tiden. Men detta har jag ju också, det har ni ju hört i andra avsnitt, att jag har liksom hela tiden tänkt så att vet, den högen blir ju aldrig tillräckligt stor.
Ja,
utan den är, och där har vi ju pratat, vi har ett avsnitt som heter tror jag så här, att ekonomisk oro är inte en oro för pengar, utan det är en ovisshet för framtiden. liksom, ja. Att titta. Och det blir ju också så, för mig har det ju varit att det blir så konstigt, eftersom vi inte har fötts med de pengarna, så borde tryggheten vara så här, nej, men jag har gjort den resan en gång. Och så vet man ju alla andra områden, har man gjort det en gång, så andra gången går det ju fortare. Mm. Men i pengar så blir man helt, vet, nu har jag tryggheten här i pengar, och om pengarna skulle försvinna, då blir det så här skitjobbigt, ja, istället för att bara vila i, ja, så att jag har kompetensen att göra om resan, och då kommer det förmodligen gå snabbare.
Mm. Ja, där jag känner inte att jag har den kompetensen. Alltså så, för det är också, det är en till fråga här, ja, längre ner då, men, ja, vi tar den direkt. Ja. Just att jag känner att mitt självförtroende när det kommer till att dra in pengar,
ja,
alltså är jättelågt. Jag känner inte att, alltså, där är ju Elias bättre. Mm. Han har gjort en lite bättre resa där på något sätt.
Hur, beskriv gärna, så vi förstår liksom. Mm.
Ja, jag började jobba efter studenten, och sen har jag, ja, i, vad är det, 8 år nu, så har jag nog jobbat lördagar och jobbat kvällar och hela tiden försökt få mer än min månadslön liksom. Mm. Det har gått ganska bra.
Det har gått väldigt bra, ja. Mm.
Ja, och sen, men du har ju studerat och så började plugga för 2 år sedan, så du har ju inte hunnit uppleva det riktigt.
Nej, precis. Nej, jag började jobba för 2 år sedan där, och det jag känner inte att jag har kommit igång på något sätt där, utan det är liksom, du jobbar för din månadslön, och sen så vet jag inte heller hur, om jag vill öka min månadslön, där känner jag också så här, kan inte riktigt det. Men där har ju du, alltså, mentalt en annan
känsla. Men om jag får flika in där, Johanna, så tänker jag, du kan inte det än.
Du har inte haft så lång tid på dig.
Nej, exakt. Nej. Och där tänker jag så här, för guds skull, ni är inte ens 30. Alltså så här, ni har inte ens...
Men du får tänka på, Johanna och Elias, de har ändå lyssnat på podden länge.
Ja.
Och du har varit, Johanna, du har pluggat under tiden. Det har nog också varit så här, man känner som man vill liksom tillämpa vissa grejer som vi har pratat om. Och så kanske det inte går. Alltså det byggs upp någon slags sån här... Jag vet inte om jag kan säga frustration.
Ja.
Att man vill, men det är kanske inte... i timing just nu, för nu pluggar jag, eller nu, jag har inte hunnit bygga upp så mycket kapital än och så. Så att jag tror att du behöver bara tid på dig egentligen.
Ja. Och sen så tror jag också att det är lätt att man blir besviken.
Ja.
Liksom. Ja. Och då tänker jag också att då är det värt att bara, så här, bara stanna upp och så bara titta, vad är besvikelse? Jo, men besvikelse är ju bara en ouppfylld förväntning. Är med? En besvikelse säger ingenting att jag är dålig eller jag är bra eller vem jag är. Det säger bara så att jag hade en förväntning och jag har inte nått den förväntningen än. Mm. Eller hur? Och sen det andra som också blir ju knökigt och som blir liksom ofta lite oschysst är ju för att vi jämför ju med de människorna eller det som är i vår omgivning. Så vi jämför ju liksom, så jag gissar att det är ganska lätt att jämföra med Elias.
Absolut.
Ja, som har då liksom jobbat och tränat i 8 år.
Ja, ja.
Dessutom i ett, om jag får förlåta det som jag får säga så, ett yrke där det är ganska enkelt att liksom så här, ja, men vill jag jobba en kväll så kan jag jobba en kväll. Ja. Vill jag jobba så här, kan jag dessutom göra någonting på huset så kan jag göra något på huset. Alltså det är tröskeln är väldigt låg. Mm. Än med? Å andra sidan så här, nackdelen med det där är ju så att tröskeln är väldigt låg att komma igång, men det är till exempel väldigt svårt att få hävstång på det, för det är svårt att klona sig själv.
Ja.
Du har liksom en annan typ av jobb där tröskeln är mycket högre. Det är inte som att säga, nej, men jag kör lite mer försäkringsjobb ikväll.
Det är precis så.
Exakt. Så att jag menar att, och det är ju här vi faller ofta i fällan, och jag vet att många som följer oss, eller så vi hade en tråd i forumet igår som bara, ja... Alltså så här, finns det några som är arbetarklass här på forumet? Vet så här, jag har en lön som jag trodde var bra, men sen läser jag här i forumet. Nej. Och så inser jag tjänar typ sämst. Och då var det liksom så här lön på 35. Så jag bara så här, för guds skull, sluta jämföra med folk i forumet. Ett är liksom helt snett. Alltså till och med jag får så här dåligt samvete. Bara, ja, jag är 42, vad har jag gjort med mitt liv när man läser? Så att där tror jag ibland att det bara är så här... bara reality check och så tänka när man jämför, för du vet också att det är många som jämför med oss, och så är det så här, liksom så här, ni kan inte jämföra med oss där vi är idag. Mm. För att vi har liksom varit på resan 15 år längre. Så att den rätta jämförelsen som jag brukar skriva till folk är så här, för Guds skull, alltså så här, ni är ju, om vi skulle jämföra var vi var när vi var i 27-årsåldern, så är ni ju hästlängder framför oss. För att ni har liksom fattat att okej, ekonomin följer ens beteende, ni har fattat att det är indexfonder, ni har fattat att liksom så här, ja men där finns de här sakerna hur vi kan tänka, etc. Förstår du?
Mm.
Så att jag tror att det ibland så handlar det för den som lyssnar att vara liksom så här, klappa er själva och ge liksom, ja men klappa sig själv på axeln och känna så här, fan jag gör ändå bra. Och jag tänker bara en sån grej som att ni hör av er och så bara så här, men då kommer vi ner. Och så är jag så här, wow, det om något är ju liksom ett så här tecken på att ta initiativ och dessutom fullfölja det och göra saker utanför sin komfortzon. Så jag är så här, nej, det kommer gå bra för er. Ni behöver inte oroa er.
Så att det redan går bra. Men ja, precis, jag tänker att det här med jämförelse är ju liksom en grej som... Det är typ inte, det blir inte sunt på något sätt. Nej. Någonstans. Vem man jämför sig med, det kommer alltid vara någon som har kommit lite längre. Ja. Eller,
Men jag tänkte också sen, bara för att knyta tillbaka till er första fråga, så tänker jag att en ball grej som jag går och tänker, för att vi har ju sen haft det längst den här ekonomiska resan, så då jobbade du ju på universitetet i Lund och sen var vi någonstans att, men fan, vi jobbar tillsammans. Jag tyckte så här, det var inte värt att Karo åkte till Lund varje dag. Och så såg man inte henne på morgonen eller på dagen. Man kunde inte käka Lund. Så här. Men kan vi inte bara jobba tillsammans?
Alltså det var andra grejer som kom in där också. Det var att jag körde ju eget företag och var i Köpenhamn ibland. Och så ringde typ vår dotter och grät i telefonen när jag stod och väntade på tåget som var försenat. Alltså det var mycket så som gjorde att vi liksom, vi kan jobba tillsammans.
Mm. Ja. Ja. Och men där hade vi också ett skifte som för dig har det varit mycket med så här samvete, att, så här, att du lever på vårt företag eller så här, att det är jag som tjänar pengarna. Så att där har ju vi, liksom så här, om vi får ge tips, så är det så här att prata mycket om ekonomi, prata om livet, hur man vill ha det. För att vid ett tillfälle när vi började prata om FIRE så sa jag så här, att nej men det är kanske närmare att du slutar jobba eller att du jobbar tillsammans med oss, att vi gör det. Och så var det så här, jag har för fan inte doktorerat för att bli någon hemmafru.
Det var ju länge sedan jag sa det. Nej, men man kan lätt falla i det där att nu har jag gjort så mycket här och utbildat mig och då måste jag ju fortsätta på den här banan liksom.
Ja, men för att det är det alla
säkert
andra.
Säkert man ska det.
Nej, för att det är det alla andra. Så där har ju vi haft mycket samtal. Hur vill vi ha vårt liv? Vad är viktigt?
Ska vi gå in på det med målen nu?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Okay. Det magiska i målen.
Ja, jag hatar mål. Så att börja
men
du.
Grejen är den att Jan har ändå liksom jobbat på med PowerPoint-presentationer för sig själv. Detta kanske var 10
år sedan, 15 år sedan.
Och skrivit så, ja men 2015 då ska vi nå dit och 2016 och du vet sådär, liksom skrivit in ekonomiska mål och jag vet inte vad mer kanske.
Ja,
nej, men så hus och bla bla bla. Och sen så när man då har tittat i Dropboxen på de här i efterhand så är det som att allt har blivit uppfyllt.
Ja.
Och det är ju för att vi har skrivit ner dem, vi har pratat om det. Och sen så har hjärnan jobbat bakom ryggen på oss, i princip. Alltså man jobbar bakom, eller hur Jan?
Ja, jag vet att
Jan, det är inte så att du har tittat på de här PowerPoint-presentationerna, eller slidesen, vartenda år. Alltså vi är ju jättedåliga på det ju.
Ja. Mm. Och det är därför jag säger så att jag hatar mål. För att jag tror inte på så målsättning så som det lärs ut. Det är så här, smarta mål, specifika mätbara, så ska man liksom ha dem framför sig. Jag tror så här, nu blir det spekulation, men att så här, det som är viktigt på riktigt för en i livet tenderar vi uppnå. Så det liksom, om det är viktigt för en att träffa en partner så brukar man träffa en partner.
Får jag bara säga en sak här nu igen? Nu låter det som att du har dissat hela den här slides.
Ja, men
alltså,
det
du bara sa, jag dissar det.
Ja, men jag dissar
det var
det.
Inte bra.
Ja, men jag gör ju det. Och jag kommer komma
till... Jag dissar inte det.
Nej, men
jag tycker inte det är fel att skriva ner vad man vill.
Nej, men
om det nu inte är mål utan kanske mer känslan, vart man är, riktning och sånt som jag inte ska prata om nu.
Ja, jag får komma tillbaka. Nej, men jag tror så här att tricket är nu att vad jag upplever med vissa av de här listorna när man gör mål är att det är extremt svårt att välja vad är det som är viktigt på riktigt för mig och vad är det jag sätter upp bara för att samhället vill det eller för att mina kompisar har det. För att jag tror på det här, vi fick ju göra en övning så här, utifrån den här Ett rikare liv-boken som vi pratade om innan. Så en av övningarna var så här, gör en lista på de 10 personer du spenderar mest tid med. Och sen tittar du på de personer, och det kan vara så här digitalt eller du pratar på telefon, för det är helt enkelt, man vill ha ett grupptrycket. Och då tror man ofta att grupptryck är någonting som man är för barn, men det funkar på oss vuxna också. liksom. Och det var så här, okej, i den här listan på de här 10 personerna, det är ganska hög sannolikhet att ni tjänar ungefär samma sak, ni är ungefär barn i samma ålder, eller ni har ungefär samma intressen, eller där är någon, för annars hade de inte varit på den här listan. Men problemet här är att du kommer ju också tjäna då till exempel, din egen lön kommer ligga ganska nära genomsnittet av de här 10 personerna. Om de 10 personerna tycker till exempel så att man ska ha bil, att det är viktigt med en ny bil, så kommer jag också omedvetet tycka att det är viktigt med en ny bil. För att det är det vi kommer prata om när vi träffas. Och det är där jag tycker liksom just det här med mål och fejkmål, att det blir liksom de här listorna är kluriga. Och sen då tror jag att det många gånger kommer tillbaka till att som idag när jag jobbar med människor som vi har i Rika Tillsammans-programmet eller annat, så brukar jag säga så här, men börja först med att identifiera vad är det som är viktigt för dig själv på riktigt. Och sen så till exempel, ja, men för mig till exempel är tillsammans är ju jätteviktigt, eller generositet eller liksom sådana saker. Och sen så börjar jag titta, okej, så hur är tillsammans? Hur liksom kan jag motionera värdering tillsammans? Hur kan jag lägga pengar på tillsammans? Och sen spelar det så stor roll om tillsammans en resa med min mamma till Barcelona, eller om det är att ha en middag med vänner eller så här. Förstår du att det är inte liksom helikopterturen över New York som kommer att vara grejen.
Mm. Nej, men det blir lätt att man lägger in grejer, materialistiska grejer i listan.
För att du är också så här selektiv, så här kom ihåg grejer, för på de listorna var det mycket sådana här äventyr i Amazonas, Paris, dyr Porsche.
Jo, alltså, men vi kanske inte har hämtat de målen än, de Amazonas-målen. Nej, någon Porsche kommer det inte bli.
Nej.
Det kanske var selektivt.
Ja. Så att jag tror att för oss de stora penseldragen var ju så här, men vi ville ha hus, men så här efterhand så insåg vi att det var nu lite fejkmål för oss. Vi har ju hela avsnittet med Teslan, också lite fejkmål. Men å andra sidan så kan jag också säga med gott samvete, om jag inte hade ställt Teslan på uppfarten, som var det där grupptrycket, så hade jag alltid gått och förundrat så här, hur hade det varit att ställa en Tesla på uppfarten? Nu har jag gjort det, nu behöver jag inte göra det igen. Så ibland där upplever jag också att ha empati med sig själv och säga, nej, okej, fuck it. Nu har jag gjort det, den förstådade och kostat mig pengar, jag har lärt mig någonting av det. Att man kommer liksom inte göra så här, jag har bara tagit perfekta val med mina värderingar i mitt liv.
Och man kommer inte heller göra perfekta mål liksom, framgent heller, utan man måste hela tiden, som Jan säger, testa sig fram, vilket som känns äkta. Liksom.
Ja, och jag tror att det handlar mycket om att närma sig, så här, vad är det som är viktigt för oss att utforska? Och sen tror jag mycket på så här, sno grejer från andra. Och där gillar jag ju så här att en kompis till oss, Moa, hon införde ju det här konceptet standarder. Att vad är liksom en nivå jag vill ha i mitt liv? Och det kan vara allt från så här, nej, men jag bor bara på 3-stjärniga hotell eller 4-stjärniga. Eller som vi har, så här, vi har alltid färsk frukt hemma. Eller så här, vi köper hallon på Ica när det är för att vår yngsta älskar det där, trots att det kostar 25 kronor. Och det var ju också en sån grej apropå, som man har med sig från barndomen, så här, man handlar inte i delikatessen.
Nej.
För det är dyrt.
Liksom. Onödigt dyrt, ja.
Och idag så går jag förbi det och så har jag liksom för mig själv så här, är det någonting jag ser i delikatessen som jag vill ha, så köper jag det för att jag rationellt fattar så här, där, alltså jag hade kunnat köpa hela delikatessen och det hade ändå funkat. Så att där tror jag som standard att vi försöker alltid ha en champagneflaska i kylskåpet. Alltså så hitta så här, vad är det som gör vårt liv rikt. Så att där skulle jag väl mycket säga så här, testa, utforska.
Du har ju... Man kan också beröva sig. De här grejerna.
Ja, berätta.
Som jag berövar mig i hudvården ibland. bra schampon och sånt. Och då är livet inte kul. Alltså. Det är tydligen en standard som jag måste ha.
Yeah.
Men det skulle vara kul att höra vad ni tänker om det som vi har sagt kring mål. Och,
ja, vad tänker ni? Vad hör ni?
Mm. Nej, men det låter ju... Jag är fortfarande lite osäker. Hade ni mål? Alltså...
Vi hade mål, men nu gör vi inga slides längre.
Nej. Mm.
Nu är det ju mer att närma sig...
Vad har vi för mål då just nu? För jag
Jag har ett mål att jag vill gärna typ gå en kurs i San Diego.
Ja,
Lär
en skrivarkurs.
En skrivarkurs, alltså, Men det är ju liksom ett berg för mig. Ja. Det är så, jag närmar mig det berget. Mm.
Mm. Men det där är ju jättespännande. För jag är så här, vet när du sa det första gången så var jag så här, åk. Ja. Och jag var så här, vad är problemet?
Man måste också bli antagen till kursen.
Ja, men absolut. Men det är, så här, min tro, det är så här, folk tror att i vårt förhållande, vet, det är jag som är den framgångsrika och du vet, jag liksom som är ute och syns och hörs och Karo spelar en byrå. Så jag är så här, alltså jag spelar ganska nära min kapacitet, men Karo är den som kommer dunka in den där boken sen, som kommer att sälja. Jo, och så kommer det vara så här, allt jag har liksom så här, du vet, kämpat så jättemycket för, det kommer vara så här, det syns knappt här när vi jämför det med den här boken.
Vilken press du lägger på mig här nu, jag kanske inte vill att, jag kanske skriver den och lägger i skrivbordslådan. Men strunt samma, för mig är det så här att det är mycket personlig utveckling för att ta mig till att ansöka till den här kursen. För det, och att åka 6 veckor och lämna familjen. Alltså det är jättemycket så att jag måste ta itu med mig själv. Prioritera skrivandet. Sådana saker.
Du vet att jag och Niklas, min kompis, när vi pratar ibland. Ja. Så brukar vi skoja om så att vi ska bli hemmamän.
Ja, men det är många män som skojar om det. Jag vet inte vad du vill ha sagt om det. John.
Nej, men okej. Okay, har vi några andra mål än det?
Nej. Vi har inte så många mål.
Alltså, mål är inte nyckeln då? Alltså, sammanfattningsvis.
Så här, jag tror att tricket är att välja en riktning.
Mm.
Och inte. Och sen målen. Jag tänker ju nu egentligen så här. Det var någon som sa så här också. Mål, mätbara åstadkommanden i livet. Det vill säga att mål är fantastiska när du vill liksom mäta progress. Alltså du vill mäta, hur går det för mig? Ska jag börja göra någonting nytt? Ska jag sluta göra någonting? Ska jag fortsätta göra någonting? Där tror jag att syftet med för att få feedback. Men jag tror att innan var det också så här, ja men du vet, FIRE, ekonomisk frihet.
Hade du det som mål?
Ja.
Du berättade aldrig det för mig.
Jo, men vi pratade så att vi ska kunna välja, vi pratade om så här, ekonomisk frihet, vi ska kunna jobba när vi vill, var vi vill, från, med vem vi vill.
Ja, det
från.
Kanske, ja.
Ja, samma saker, men sen så blev det ju också så här, ja, men jag gillar ju att göra riket samman, vi träffar er, vi får göra massa roligt, varför skulle jag sluta med det? Så att då blev det snarare tillbaka så här, att målen förändras till, hur vill vi ha vår vardag? Hur vill vi liksom att istället för att som vissa, alltså om jag ska raljera, nu kommer jag raljera och överdriva, så känns det som att ganska många jobbar i 48 veckor för att sen leva 4 veckor när man lever upp på semestern. Och då var så här frågan, men tänk om man istället designar ett liv som jag inte behöver ta semester ifrån. Vilket vi har också skrattat åt ibland, för att vi när det blir semester så vänds ju vårt liv upp och ner. För att vi är kassa på semester.
Ja, liksom, men då måste vi ändå liksom göra något med barnen.
Ja, precis, för då liksom, barnen är hemma och så ska man resa någonstans. Och så allt när man reser hemifrån har vi liksom fixat och donat allt, så att allt är precis så som vi... Och så kommer så här, sängen är dålig när man är på något annat ställe. Så här, man ska gå till en restaurang man inte känner till. Alltså du vet så här... Så att jag tror ju mycket att göra vardagen. Så att våra mål har väl snarare ändrats till så här, hur får vi en fantastisk vardag? Hur lever vi livet här och nu? Hur har vi den där champagneflaskan i kylskåpet? Hur har vi tid med barnen? Hur jobbar vi istället för att vara på ett jobb vi vantrivs med? Hur kan vi göra de sakerna i jobbet? Hur kan jag motionera mina värderingar?
Mm. Jag är lite nyfiken på så här, om man utgår nu liksom från eran sits nu.
Ja.
Alltså, är ni förvånade att ni har hamnat här? Och så, om ni svarar för sig då?
Ja. Eller? Ja, men jag kan känna så här. Att jag ibland så brukar jag tänka så här. Gud vad livet har blivit bra.
Ja.
Inte som att jag hade en förväntning om att det skulle bli dåligt. Men att det blev ändå så mycket bättre än vad jag kunde förvänta mig. Att det bara så här, nästan ödmjuk och tacksam för att shit, vad bra det blev. Och så tänker jag så här, skulle jag dö nu? Jävligt trist. Att det är liksom så här, vi går på döttrarnas bröllop och där är liksom massa saker vi gör. Men jag hade ändå tänkt så här, fy fan vad det var bra.
Mm.
Jag vet inte, vad tänker du?
Men det har nog ändå blivit som jag har velat. Alltså jag har tänkt mycket så på mina omvägar i livet. Eftersom jag har ju pluggat och forskat och sen så vill jag nu liksom...
Du har jobbat
liksom,
på posten.
Jag har jobbat på posten.
Och läst teologi.
Tack, Jan.
Ja, kanske skulle bli präst.
Nej, jag skulle inte det.
Förlåt.
Jag skulle inte bli präst, Jan.
Ja.
Det var ett av mina bästa ämnen i skolan.
Ja,
jag ville utforska lite.
Ja. Ja, men du gillar... Men du gillar så här, Caroline.
Ja, vet, nu ska jag reparera.
Nej, jag bara skulle reta.
Klavertrampet.
Nej, men så här, Caroline. Det jag älskar med dig är ju också så att du har ju dina projekt. Du älskar ju projekt.
Ja, fortsätt.
Ja, nej men du älskar ju projekt. Du vet, och jag upplever så att du börjar ju komma närmare din egen känsla. Du börjar ju förlika dig med att de här sakerna är viktiga. Men du har ju ofta en syn på så här borde det vara. Och sen knökar du lite tills det blir så som det egentligen vill vara.
Ja, ja alltså, men så kan det nog vara.
Som till exempel, jag brukar ju ibland ställa frågan så här, men vad tär sig livet ska hända nu? Vad vill universum eller vad vill livet?
Ja, nej men vi lever ju ett fantastiskt liv. Och så är det så här att jag vill ju skriva, gärna science fiction. Och det är det roligaste som finns. Och vet, när jag sitter och prioriterar det och liksom får något så här, jag måste bara kolla på Netflix lite och känner så att detta är mitt jobb. Så kollar jag lite på Netflix och sen så fortsätter jag skriva för att jag blir inspirerad och sånt. Då är det som att jag känner så här, det här är det bästa som finns. Men jag har problem att prioritera det för jag är rädd att hamna i konflikt. Så just nu är det som jag håller på och försöker reda ut med mig själv. Att om jag gör det som jag vill, då kommer jag hamna i konflikt. Det är något gammalt, någon gammalt bagage som jag har, som jag jobbar med.
Du får säga någonting mer om det med konflikt, för knappt jag fattar.
Jo, men då kommer någon och säger så, vad gör du för någonting? Ska inte du göra något vettigare?
Mm.
Det är det. Det är den rösten jag har. Så att jag sitter ju liksom och försöker reda ut det för mig själv nu. Det kommer jag lösa inom ett visst antal år. Kanske 2024, jag vet inte. Så att nej, mitt liv har inte blivit så som jag har tänkt helt och hållet. Därför att jag har inte prioriterat det som jag vill alltid. Utan det är precis som Jan säger, jag tror att livet måste vara på ett visst sätt. Man ska plugga, man ska jobba, man ska göra rätt för sig.
Det ska vara städat i köket innan man sätter sig och gör det man själv vill. Och man måste göra, man kan inte prioritera sig själv. Utan säger Jan att nu måste jag jobba. Ja, men då tar det prioritet framför allt annat. För man kan inte säga så här, ja, jag behöver också skriva. Så att man löser det.
Mm. Ja, exakt. Alltså det är en stor knut för mig. Så den håller jag på att jobba med nu.
Mm.
Och det är också lite läskigt att berätta detta nu. Att här sitter jag och har ett fantastiskt liv. Men jag sitter med min knut och att jag inte vågar prioritera saker.
Men så tror jag att det är för många.
Ja, visst.
Så är det för mig. Och så funderar jag också. Jag har också funderat så på, var det idiotiskt att doktorera? Jag jobbar ju inte alls med forskning nu. Men det var inte idiotiskt. Det var något som behövde hända för att jag ska liksom känna så. Jag förstår forskning, jag förstår vetenskap, jag kan skriva science fiction
men
på ett annat sätt än om jag inte hade gjort
det. Det finns ju ett fantastiskt tal av Steve Jobs som är så här commencement speech på Yale, jag vet inte om ni har sett det.
Stanford.
Men vi kan lägga en länk, fantastiskt, 12 minuter långt, fantastiskt. Och då pratar han Steve Jobs och säger han så här, ja men du vet så här, ja, man kan aldrig connect the dots going forward utan man kan bara göra det efterhand. Och så berättar han så att jag läste en kurs i kalligrafi. Helt meningslöst, men jag gjorde det för att mitt hjärta ville att jag skulle göra det då.
Han tyckte
det var kul. Och så var han så här, och sen 15 år senare när jag var på Apple, ja men då var vi de första som hade fina teckensnitt på datorn. För jag tyckte det var viktigt med teckensnitt och fonter. Och sen så här, ja, och sen eftersom Microsoft kopierar allt vi gjorde, så det är tack vare min kalligrafikkurs. Vi har fina skrivstilar på datorerna.
Och vilka de än är, ja. Liksom.
Ja. Och han så här, och i efterhand så är det helt naturligt, men det visste man inte där och då. Så att jag tror, Caroline, som jag skulle säga så här, någonting, om jag skulle ge ett råd till liksom oss själva 15 år sedan, då skulle jag säga så här, utforska mer, närma sig livet istället för att försöka planera livet och försök hålla en riktning och sen istället för att fokusera på målen, att lägga sig an med vissa vanor där man kan liksom logiskt förutsätta, om jag bara gör denna vanan så kommer jag få möjlighet att göra, om jag till exempel lägger en vana av sparande, ja men då vet jag att vi kommer få möjligheter. Om vi lägger som en vana att vi pratar, att vi liksom så här, vi jobbar tillsammans, jag vet vad som är viktigt för dig, etc. Då kommer vi ha ett liv som går i rätt riktning. Och sen kan det få vara olika saker. Att ibland så kommer vi använda pengarna för att köpa ett hus, ibland för att göra en resa, ibland för att fixa en bergvärmepump. Eller
ta ledigt.
Eller ta ledigt. Mm. Så att man mer, jag tror mer på att ha en kompass än att ha liksom en utsatt, liksom utstakad färdväg.
Och det roliga är att du har ju landat mer i det än vad jag har gjort som tog upp våra slides. Men om jag får låna ett uttryck från Neil Gaiman, som är en fantastisk fantasyförfattare, så har han sagt i en intervju med Tim Ferriss, tror jag det, att han har alltid försökt närma sig berget. Och han vet inte exakt liksom hur berget ser ut, men det verkar vara ditåt, för det är däråt jag tycker det är roligt. Alltså vad det nu än kan vara för honom. Jag kommer inte exakt ihåg vad han sa, men det är att närma sig, som Jan sa, alltså ha en riktning mot någonting som ter sig kul eller spännande eller på något annat vis är attraktivt för en.
Ja. Och var förberedd. Vi hade ett avsnitt med Jonathan Stolzenberg, en läsare där han pratade om så här planens tyranni. Att ibland så gör vi misstag att vi försöker planera för långt. Och han kallar ju det så här, planera bortom händelsehorisonten. Och jag tycker det är så intressant, för om man tar ner det till det läge som jag tror många kan känna igen. Ni kommer känna igen det senare om ni får barn och vill ha barn. Det är så här, man kan inte säga så att imorgon 8:32, du vet, då kommer vi ta av jackan av barnet på dagis. Liksom. För att det ligger för långt, för där kan hända massor av grejer innan jag lämnar på dagis. Så att istället för att säga så här 8:32, liksom, när jag är 40, då ska jag gå i pension. Jag ska lämna 8:30, så kan man säga så här, okej, men jag har en ambition att lämna någonstans mellan 8:00 och 9:30. Okej, det ska vara en trevlig upplevelse när vi lämnar. För visst, jag kan lämna 8:30 och ha en skrikande unge som jag säger, nu är klockan, nu tar vi av jackan. Men då är frågan så här, okej, jag nådde målet. Men var det en trevlig upplevelse längs vägen? Har vi uppnått de andra sakerna som också var viktiga i detta? Jag visste, ja, du kan ha de pengarna, men du har inte unnat dig grejer. Du har missat tidsfönster, du har inte hängt med dina kompisar på konsert. Du har inte gjort resan med dina föräldrar, kanske. Alltså, så du. Så att jag tror snarare att försöka ha det breda perspektivet och så planera så här, men imorgon ska vi lämna. Okej, det kan hända i den här området. Och det ska vara trevligt, vi ska ha roligt, vi ska njuta. Så tror jag, mer än mållista. Jag vet inte, vad tänker ni? Make sense?
Ja.
Ja.
Verkligen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag funderar på en grej, jag känner ju att, för jag tänker det här med att, varför jag frågar det här med om ni är förvånade nu. Alltså, ja. För jag känner att, alltså, Elias är lite bättre på att men visualisera i framtiden typ. Så det var ju bara ett exempel, var ju liksom för något år sedan, så sa du att men vid nästa nyår så kommer vi ha si och så mycket i sparande. Ja. Sa du. Och jag sa bara, aldrig i livet.
Ja.
Det går inte. Mm. Och så hade vi det nästa år.
Ja. Visst är det coolt?
Det är så coolt. Men jag känner också så här, jag är nästan rädd för mig själv där. För jag kan inte se det.
Ja.
Och då kan jag kan bli så där, är det en nackdel för mig? Alltså, kommer det att hindra mig att så här...
Fast vet du vad? Då tror jag återigen. Mm. Alltså så här, vi har precis fått hjälp med kontoret och inreda det. För jag vill spela in lite liksom så här, korta YouTube-klipp utan att behöva gå ner här. Jag såg ingenting. Du vet, så kom vår inredning. Så kommer det bli jättebra. Du vet, så kommer vi att
hon hade också vi ritat upp det i CAD.
Hon hade till och med ritat upp det i CAD. Jag var så här, jag fattar inget. Och sen du vet, så skulle vi måla och du vet, tapetsera. Och så tog det längre tid. Och jag var så här, men för helvete, varför har jag gjort det här? Och sen när vi
kom, kan inte sitta vid mitt skrivbord.
Jag kan inte sitta vid mitt skrivbord.
Jan var jättejobbig. Ja, jag gick runt som en sån här ensjuk hörna. Jag måste få jobba vid min dator.
Ja, du vet. Och jag kunde verkligen inte se det. Och sen när det blev klart så blev jag så här, fy fan vad bra detta blev. Mm. Och så insåg jag så här, nej men det, jag har precis den förmågan, har inte jag. Men då tänker jag så här, gud vad skönt att man inte behöver vara bäst på allt. Nej. Utan att det finns andra personer. Och då kan man ju ta hjälp av de personerna. Så jag menar att om inte du har den egen, så är det fantastiskt att du har den, Elias. För ni är ju ändå ett team. Mm. Då täcker ni upp spelplanen. Men ofta så blir det ju så här att vi lägger så mycket fokus på det som, liksom, det som andra kan är någonting värt. Och det som jag själv kan, det är ingenting värt. För det kan ju alla andra.
Men det är också det som är mätbart. Det är lite enklare kanske också att ha, att visualisera kring.
Mm. Ja.
Men att liksom, vi ska ha det bra i nyår ska vi känna så här och så här. Det kanske inte är lika lätt liksom. Utan då måste man fundera över vad ska leda dit liksom. Mm.
Ja.
Är du med?
Mm. Men och det tror jag så här att istället, och det där har vi ju knökat med jättemycket, att ofta så tenderar man ju gifta sig med, som Carl Jung sa, psykologen, vi tenderar att gifta oss med den som har löst våra omedvetna problem. Så att vi gifter oss ofta med vår motsats, vilket i perioder är asjobbigt. Men också så här, om man har liksom så här mentalt överskott, alltså att man inte är nere i stress etc. Så är det ju fantastiskt, för att vi kompletterar varandra. Liksom. Men du kan ju ibland när vi har det knökigt eller vi är stressade, så kan ju Karus klaga med och säga, fan är du tillsammans med mig, för jag presterar inte så mycket, jag tjänar inte så mycket pengar. Och när jag är i liksom i stress, ja men då kan jag vara på liksom Caroline och bara, nej men du gör ingenting eller så här. Och du vet, och så hamnar man i...
Jag går inte på den längre, kan
nej,
jag säga.
Nej, men precis. Och du vet, i mina verser så här, för 15 år sedan, så kunde jag till och med säga till Caroline så här, bara, ja men Karu, du vet så här, en dag så kommer du också levla från känslomässigt till logisk och rationell. Det kommer gå bra för dig med. Och så här efteråt...
Det var ju efter att vi hade gift oss.
Ja, och så här efter...
Vad i helvete, vem har jag gift mig med? Så tänkte jag så här, detta får vi reda ut.
Ja. Och sen efter tänkte jag så här, gud, tänk hon har stannat kvar med mig. Trots alla...
Nej, men vi är ganska olika och vi löser olika problem. Eller vi har olika syn på saker.
Exakt, och tricket är då... Att vi lever i ett samhälle, du vet, där det idag ska vara så här, allt ska vara så jämlikt. Alltså så här,
vi ska klara av samma saker.
Vi ska ha samma sak. Och det var så roligt, vid ett tillfälle så var jag så här, bara informera Karo, jag ska ta bilen och byta däck. Så får jag höra så här, jag kan också byta däck på bilen. Och jag var så här,
men det handlar inte om jämlikhet.
Jag får bara säga. Ja, det har jag ingen tvekan om. Och det var inte det som var frågan om huruvida dykt, utan det var en information om att jag skulle åka till däckfirman. Så att jag tror att vad vi har gjort, tror jag, som tog oss ett antal år, det är ju att vi har snarare tittat så här, okej, vad ter sig vara lätt för mig? Vad ter sig vara lätt för dig?
Mm.
Och så väljer vi och så täcker vi de ytorna. Så jag har till exempel mycket enklare att tjäna pengar än vad du har. Ja men bra, då tar jag ett större ansvar i det området. Du är mycket bättre på relationer, att få liksom harmoni, att ha saker funka, rutiner, strukturer är du mycket bättre på. Bra, då har du ansvar för det. Och sen är det vissa saker som ingen av oss gillar, till exempel städning. Ja, men då har vi outsourcat det. Mm. Så då har vi så här, men då betalar vi de där 2000 kronorna i månaden till en firma som kommer hit och städar. Och så tycker vi så här...
5000.
Ja, men det är med efter rot. Ja. Efter rot så är det 2000. Du vet, jag skrev det i chatten en kväll och folk var bara såhär, så bara, jag fattar vad mycket man hade kunnat spara. Jag bara, jag hade säkert kunnat spara jättemycket, men jag hade haft en olycklig fru och vi hade haft hur mycket bråk som helst här hemma. Så att jag tror att jag gillar det här resonemanget att snarare gå till extremerna. Fokusera på det som går lätt.
Mm.
Att istället för att knöka, som är så här svenska samhället eller svenska skolan, så här, du är dålig på matte i skolan. Ja, men då får du mer matte.
Mm.
Liksom, istället för att säga så här, men titta, du är duktig på dans. Vet du vad? Gå all in i dans. Inse att du inte är så grym på matte. Bli kompis med någon som är duktig på matte eller anlita någon som är duktig på matte.
Mm.
För att det är
som kan hjälpa
dig. För att det är inte så vi gör i företag. Tänk som bara så här, ja, men Elias, du är sämst på bokföring i år, så därför får du ansvaret för det. Är med. Ja. Så att jag tror ju att mycket, jag tror mycket på, snarare om vi då knyter tillbaka till mål, jag tror mycket mer på livsdesign.
Mm.
Designa livet så som det blir lätt och enkelt och roligt för en själv. Skit i vad folk, för det har ju du ibland sagt så här, shit, alltså, vi har så traditionell uppdelning i vissa områden.
Mm.
Och jag säger, ja men fuck it, vi har det. Det får vara.
Mm.
Liksom. Och förlåt, och sista. Och sen korrigera där det blir snett. För exempel, vi hade en diskussion i forumet att många säger, men man ska betala 50-50 eller man ska ha den ena parten högre lön, då ska de betala större andel procent. Och så sa jag så här, absolut, så kan det absolut vara. Men man behöver bara akta sig så att vi inte mäter det som är lätt att mäta och vi pratar om det som är lätt att prata om, där inkomsten är extremt lätt. Medan det är mycket svårare att säga så här, men som Karo skapar sjukt mycket förutsättningar för att jag ska kunna dra in de där pengarna. Hur värderar vi det? Hur värderar vi att liksom tiden, att kvinnor ofta har mer obetalt arbete i hemmet? Eller hur värderar vi att jag lägger pengar på sladdar medan Karo lägger pengar på liksom,
hudvård?
Alltså etc. Så att där har ju vi gjort vissa sådana kanske udda grejer, som till exempel att Karo äger hela huset, men vi har lånet uppdelat på oss båda. Och då har ju det varit en sån här grej, men okej, skulle vi gå skilda vägar, ja men då har Karo en större summa pengar i huset och jag behåller företagen.
Mm.
Liksom. Istället för att allt måste vara 50-50. I livförsäkringsperspektivet som vi pratade om förra, eller för någon vecka sedan, då har vi ett mycket större belopp som faller ut om jag dör än om Karo dör.
Mm.
För det behöver inte vara lika, så hade vi det början, så här, samma livförsäkring, 50 ägande, och idag är så här, nej, låt oss liksom snarare designa det så som det behövs vara i vårt liv.
Det låter väldigt bra.
Mm.
Jag funderar på det här med att man ska göra det man själv är bäst på då.
Ja.
Men alltså, vi kan ju göra det, men jag hade fortfarande känt mig i kast då, tror jag.
Alltså, ja, säg någonting, ja, mer. Men,
på det med målsättning, men, eller visualisering,
men,
menar du?
Ja, men vi säger vi behöver inte säga det. Elias är ju bättre på liksom det här med att dra in pengar då, till exempel.
Ja.
Och i ert förhållande så kanske det är
samma,
Jan.
Ja.
Det är väl jättebra. Mm. Och han kompletterar ju mig och så. Men jag känner ju mig fortfarande kass.
Mm.
Så,
kan jag jobba på det.
Du har lite svårt att acceptera att jag betalar
man
mer.
Man kan jobba på det, men man kan också acceptera det. Mm. Men jag känner mig också kass på att dra in pengar. Mm. Men så här, jag försöker hitta andra sätt att få självförtroende i det.
Mm.
Som att jag hyr ut saker på Hygglo eller funderar över hur kan vi göra liksom för att få in mer pengar. Och det är småpotatis, verkligen.
Mm. Mm.
Men det ska man inte förakta.
Mm.
Det ska man inte. För jag känner också att så, jag tål inte att vara dålig på det.
Nej, jag vet.
Och det kan vara så att jag accepterar det om ett tag och känner så, men det gör ingenting. Mm. Men jag tål inte det just nu.
Mm. Men jag skulle säga så här, Caroline. Detta är supervanligt. Alltså så här, och det är extra vanligt. Jag har jobbat, alltså i extremerna så blir det till exempel så här, jobba med ett par där den ena parten till exempel har byggt upp ett bolag som har sålt bolaget som har fått in 40 miljoner. Och man kanske har jobbat i det här företaget i 25 år, båda två. Och ofta vad som händer är då att den andra parten som inte har varit så aktiv i det känner så här, men det är dina pengar. Mm. Jag har inte varit en del av det. Och jag tror att det där är ett feltänk. Och jag tror att den som är den ekonomiskt starkare här måste ta ett mycket större ansvar. För att jag trillar själv många gånger i fällan. Jag tänker så här, men som man skojar ibland om norrlänningar. Så här, älskar du mig fortfarande? Ja, jag sa det när vi gifte oss för 20 år sedan. Har något ändrats så säger jag till. Mm. I detta fallet så tycker jag så här, men Karo, våra pengar är gemensamma.
Ja, men det vet jag.
Ja, du vet det, men du känner inte det.
Jo, kolla här nu, Jan. Jo, jag känner att de är våra. Men jag gillar ju den här känslan av att känna så, det spelar ingen roll med pengarna. Jag ska kunna generera dem när som helst, oavsett.
Ja, men det är,
jag vill ju inte känna att pengahögen är liksom, står i vägen för att liksom, jag ska kunna dra in pengar ändå.
Ja,
är du med? Du förstår Caroline, vad jag menar. Caroline, det är en skön känsla för mig i alla fall.
Jag fattar, Caroline, men du vet nu... Sorry, du lurar dig själv lite.
Nej,
här.
Nej, det tror jag inte.
Jo.
Det tror jag inte.
Jo, för att det märks ju i vissa saker. Du har ju till exempel mycket svårt att spendera pengar vad jag har.
Nej. Kolla Klarna, John.
Okej.
Du frågar ju så, vad är det här? Vad har du köpt nu egentligen? Jag kan visa dig sen och sen så är det inte så intressant.
Ja, men så då kan du säga så här, då är det så här, det är en muskel. Det är en muskel. Så att jag ska säga så här, ett, det är att kasta ljus på så här, vad är det jag bidrar med i vårt förhållande? Och som inte nödvändigtvis, alltså att inte lägga fokuset på pengarna, utan som jag säger så här, ja, Karo drar inte in lika mycket pengar, men mitt liv hade inte varit lika rikt utan Karo. Mm. Alltså så här, jag har ju skojat om det, så här, vi har en kompis som är som jag fast kvinna, och så skojar vi så här, men du vet, ja, men jag hade kunnat vara tillsammans med henne, vi hade tjänat sjukt mycket pengar, men vi hade ju inte haft något liv. Men båda hade ju varit ute och tjänat pengar, man hade aldrig träffat, så det hade inte varit någon harmoni och det hade inte varit massa andra grejer. Så att jag tror att det är balansen, och där blir ju träningen att säga, vad tar jag med mig till bordet? Mm. Och sen tror jag från andra hållet att den som är den ekonomiskt starkare behöver liksom påminna och hjälpa till och skapa förutsättning för att det ska vara enkelt.
Vad blir reflektionen från er?
Vad tänker ni? Vad känner ni?
Mm. Nej, men det känns nyttigt att bara få lufta lite eller tankar så som man, alltså när vi diskuterar liksom, alltså när man som par pratar med varandra, så alltså det är lätt att det blir en viss ett visst tema på samtalen. Så det är ju skönt att få lite så här, ja, men hur ni tänker och hur ni har lagt upp det och så. Det är alltid sunt att få lite andra perspektiv och så. Mm.
Jag brukar ju säga så att det är omöjligt att tänka en ny tanke själv.
Ja. Det är exakt så.
Ja. Så att, och där, så här, jag tror att vi har också haft det knökigt i vår relation. Där vi gick ju som parterapeut. Vi har ju till och med bjudit in parterapeuten här i podden. Det var jättekul. För normalt sett så kom det alltid ganska mycket kommentar efter vår avsnitt. Mm. Efter det avsnittet, jag vet, ingen kommentar på så här 3 dagar. Och jag var så här, shit, var det kast avsnitt eller så här. Men det var ändå fler som hade lyssnat på det eller tittat på det än alla andra. Mm. Och sen efter 3 dagar så kommer första kommentar så här, skitbra avsnitt. Fundera på att skicka det till min exman. Tror inte det kommer att landa så bra.
Nej, men det är också komplext det här med förhållanden och hur man själv har betett sig eller beter sig och sådär. Så att det är nog det att man tar det säkra för det osäkra med att kommentera. Liksom. Det är lättare att kommentera på en vanlig pengaavsnitt. Ja, liksom, vad man själv tycker eller hur man själv gör. Liksom.
Ja. Nej, men min poäng där var ju så här, vi hade inte varit gifta utan de sessionerna där ett tag. Mm. Och där tror jag också att Ja, men ta, precis som ni säger, så här, ta hjälp, ta och fundera, få lite nya perspektiv. Som till exempel ett sånt perspektiv från podden som jag minns var så att när Karo är frustrerad och arg så betyder det inte att hon är dum i huvudet utan att hon fortfarande bryr sig. För att om hon inte hade varit arg utan liksom ignorerat det, då hade det varit kört.
Mm.
Så då kunde jag ändå uppskatta så att när du blir arg så tänker jag ibland så här, du bryr dig, detta är viktigt för dig.
Ja, nej men precis.
Mm. Bra. Har ni, vad tänker ni mer? Eller har ni något, vad
tänker? Ja, det är lite så, vi hade en del frågor men vi har smetat ut dem lite grann. Touchat på ganska många här. Men det kan vi ta...
Vart är ni på väg då? Om jag ställer frågan så.
Ja.
Vad är er riktning?
Ekonomiska riktning.
Ja, eller livet.
Livet. Mm. Mm. Ja, vi har lyssnat mycket på podden och vi står ju där vi känner att man kanske ska satsa på att starta något eget och försöka jobba lite mer för sig själv.
Mm.
För jag har ju gått och jobbat betydligt mer än 40 timmar i veckan i 8 år.
Mm.
Så man känner ju att den perioden är nog över.
Mm.
Så vi har alla börjat försöka hitta lite alternativa inkomster, uthyrningar och lite sånt.
Har det varit roligt?
Jättekul. Oh. Mm. Men vi har ju nyss köpt hus och där har vi en lägenhet då som är separat till huset som vi hyr ut då.
Wow.
Ja, det är så kul. Ja.
Alltså det är bland det bästa man kan göra.
Ja.
Ja.
Ja, det är roligt och det går smidigt också.
Mm. Det går så superenkelt.
Ja,
Berätta, så ni har en hyresgäst där. De som bor, ja. Nej, men för det är ju så här, skattemässigt är det så här extremt förmånligt.
Mm.
Och det roliga är att så här, om man kör lite mental bokföring på det så kan man ju säga att det sänker ju ens boendekostnad jättemycket.
Ja. Och så känner vi också att när vi var på visningen och så, det räknades inte med. Vi har inte betalat för den lägenheten nästan.
Nähe.
Jag hade väl haft huset utan lägenheten hade jag kunnat betala samma summa för ungefär.
Ja.
Det var lite konstigt
egentligen. Ja, det är konstigt. Ja. Men hur har ni löst det då? För att ni måste ju ändå liksom kommunicera med den här hyresgästen och se till så att saker funkar och så. Och det kan jag inte tänka mig att bara en av er håller på med. Eller är det så?
Nej.
Ni hjälps åt kanske?
Ja, jo, men det gör vi mycket så.
För det är ju ett underhåll för de pengarna ska komma in.
Jajamän.
Det är det ju.
Mm.
Alltså rent praktiskt så har vi ju liksom, jag menar, om man får säga det, men då använder vi Blocket.
Ja.
Och då behöver vi ju aldrig tänka på betalningar.
Nej.
Ingenting sånt. Eller försäkringar. Eller det bara går per automatik.
Mm.
Och så, alltså det som kan vara ju typ att nu är det lite kallt i lägenheten eller nu är det lite varmt. Så skruvar vi eller lite så.
Ja.
Alltså mer än så är det ju
inte. Vad sa du, ni använder Blocket?
Ja.
Men hur då?
Ja, de har ju sin tjänst via Casa.
Ja.
Där de hjälper till att de skriver kontrakten. De,
men är det korttids- eller långtidsuthyrning?
Detta är långtid.
Ja.
Så de sköter ju, de rapporterar till Skatteverket och allting. Ja. Så man behöver
inte göra.
Nej.
Alltså jag tycker det är så
coolt. Så skönt att det kan vara så enkelt.
Ja, och jag är så här. Fuck, alltså så här, ni är så jävla långt före oss där vi var för 15 år sedan. Jag bara så här, grattis.
Det spelar inte så stor roll.
Nej, jag
förstår att du vill ta hand om någon slags...
Nej, jag tycker det är skitcoolt. Jag tänker så här, alltså så här, fan klappar jag på axeln och var stolta.
Jag tycker också det är jättefint och bra.
Har ni firat?
Vi försöker väl lite.
Okej, detta betyder nej.
Nej, men vi försöker ju ändå. Men det är ju där vi, alltså det är ju så... Bra att lyssna på er då. För alltså, ni har ju de här diskussionerna också. Med liksom, ja, men, alltså, ska vi sätta allt på paus idag för att spara, alltså typ gå i pension när man är 40? Ja. Eller ska man alltså, åka på resor nu? Så, alltså, det är ju sån, det är verkligen svårt att landa i någon balans där.
Mm. Och sen är det också svårt att veta när man har sparat mycket genom åren och vi båda har liksom varit att bara vi går plus varje månad, men med huset nu då, så jag är väldigt sugen på att renovera det och göra det. Och vi är lite inne på att göra garaget till en lägenhet till.
En till lägenhet, ja.
Mm. Men då blir det en ganska stor kostnad. Men liksom, vad är rätt där? Det är lite där vi står och funderar.
Mm.
Och sen där också ska man ta steget, starta eget. Mm. Det är ju en ganska stor risk på ett sätt att släppa
en trygg
den trygga inkomsten där.
På vilket sätt är det en risk?
Nej.
Men det, för vi, det, är
det hade en, vi som en fråga.
Exakt, för vi känner så, för ni är ju så, alltså på ett sätt så är det väldigt tydligt vad ni tycker och på ett sätt så är det inte alls tydligt.
Mm.
För alltså investeringsmässigt så känner man ju så här, ja men okej, ni är inga så här högrisk, ni liksom tycker inte man ska gå in i krypto eller vad det nu kan vara, utan ni känner lågrisk här.
Mm.
Men sen så är ni båda egna.
Ja.
Alltså ni har släppt alla anställningar. I min värld är det så hög risk. Det är ju hög risk.
Ja, fast det där är ju så... Åh, vad roligt. för att jag tänker ju på... Alltså bara om vi skulle jämföra utifrån risk... Berätta mer om risken så att vi pratar om samma risk. Berätta, vad är risken?
Med eget...
Ja, precis.
Mm. Noll i inkomst.
Ja.
Eller att, man, alltså, att det går jättedåligt.
Ja.
Du blir bankrutt och du... Ja, eller? Det är jättehög risk. Alltså, eller du vet, jämfört med att men du har dina pengar på kontot den 25 varje och du kan...
Mm.
Alltså, du vet vad du får.
Ja, okej. Okay. Precis. För att jag kan ju vara så här fascinerad. För att många gånger tänker man så här, med anställningstrygghet. Jag har mitt jobb, etc. Men jag är så här, ja! Alltså så här, det är ju bara kolla så här, när det kommer varsel. Alltså så här, du är inte garanterad ditt jobb mer än 1, 2, max 3 månaders uppsägningstid. Eller hur?
Mm.
Så att i skiftet så är det ett riskmoment, absolut. Men å andra sidan, jag tänker så här, Elias, du är elektriker.
Mm.
Alltså sist jag kollade så var det inte att det fanns ett liksom överskott på elektriker.
Mm.
Och dessutom finns det inte ett överskott på ambitiösa elektriker som dessutom gör saker på fritiden och är om sig och kring sig.
Mm.
Eller det kanske är annorlunda i liksom med viss Stenungsund.
Nej.
Eller hur? Så worst caset är så här, du kan alltid gå tillbaka.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Ja. Så vad det handlar om här är ju egentligen bara att risken är ju de facto egentligen bara bryggan.
Mm.
Alltså mellan, från det att jag säger upp mig tills jag har mitt företag igång.
Mm.
För sen när jag har mitt företag igång, då kan jag ju leka så här, okej, då bygger jag upp en buffert med 3 månadslöner.
Mm.
Och sen är det ju exakt ekvivalent med att ha sin anställning.
Mm.
Är du med? Och alla det där, du vet, sen blir det noll. Nej, du vet, man kan ha A-kassa och inkomstförsäkring som egenföretagare också. Mm. Och dessutom i detta fallet så är ju humankapitalet högt. Så att, precis, jag tror att det är många som du säger så här, att ja, men det är låg risk i liksom vi pratar våra indexfonder.
Mm.
Jag tror ofta att vi som människor ofta är låg, alltså så här, vi ändrar inte beteende. Mm. Så för mig, grejen är att vi driver företag är ju att jag bedömer ju det som egentligen lägre risk än att vara anställd.
Mm.
För att jag har ju faktiskt kontroll på hela situationen.
Mm.
Och jag har dessutom, till exempel i vårt fall som jag är logisk, att jag har ju dessutom lagt att vi har större buffert i företaget. Att vi har en mycket längre uppsägningstid i företaget än vad jag hade haft på motsvarande jobb som anställd. Mm. Så att jag upplever inte att det är högre risk, utan snarare tvärtom. Upplever så att det är en lägre risk för att nedsidan är begränsad. I detta fallet så här, ja men vi räknar, det får kosta 6 månadslöner. Ja men då sparar jag ihop dem, jag jobbar extra. Sen har jag de här 6 månaderna. Om jag inte har fått ihop företaget, ja men då går jag tillbaka och försöker lära mig vad det var jag inte fattade. Så att jag kan testa en gång till efteråt. Och sen har jag ju bara uppsidor. Är du med? Så att ja, jag är ju...
Jag tänker också, Göran, att du får ju utlopp för ett visst beteende med att ha eget.
Ja,
så jag blir jättenyfiken på varför du funderar på att starta eget. Vad är det som gör att du tänker på det, Elias?
Ja.
Är det en längtan efter frihet eller att liksom en nyfikenhet på hur det är att ha företag?
Ja, men det är nog en nyfikenhet på att lite så här hur man kan bygga vidare på det. Mm. Att man...
Det är ju så här,
det finns mycket tankar.
Ja, det gör det. För du, alltså som jag som kollar utifrån, så ser jag verkligen hur mycket energi han har lagt ner på en anställning i 8 år.
Mm.
Där är det en begränsad uppsida. För han har slått i taket där gånger 1000.
Ja.
Okej, så du har en större förmåga egentligen.
Mm. Ja. Mm. Det är jättetydligt.
Mm. Det... Och det är inte så roligt heller kanske, förlåt att jag avbryter dig, Johanna, att slå i taket med ambition och förmåga och liksom inte få dra vidare.
Jajamän.
För det är ju ändå det som du, Jan, också känner, så att du får ju dra hur långt du vill med vissa saker.
Ja, ja. Åt vilket håll jag vill.
Åt vilket håll du vill.
Ja. Och precis. Och sen bara en sån grej att, ja men, du vet, de lär ju fakturera minst 600 spänn i timmen när du är ute, kanske till och med 700. Mm. Och det är inte 600 spänn i timmen som hamnar i ens egen ficka. Mm. Någonstans börjar ju det också. Det skava. Liksom. Mm. Ja. Så att go for it. Och sen skulle jag också säga så här, ställ mycket frågor. Ställ mycket frågor, be om hjälp. För jag upplever att vi människor är generellt sett snåla i att inte be om hjälp. Att vi missar.
Vi snålar med att be om hjälp. Ja, precis, vi missar att fråga.
Vi missar frågor, precis. Och vi missar för att fråga om hjälp ger ju en annan människa möjligheten att få gå och lägga sig på kvällen och känna så här, idag har jag gjort skillnad för en annan människa. Och det är liksom så här, rent psykologiskt är det ju högsta steget i Maslows trappa. Mm. Att så här, förmågan att ge bort. Jag tänker att vi snart ska runda av också. Vad har ni med för frågor? Vad har vi inte tagit upp?
Tycker ni att man ska passa på att göra vissa saker innan man får barn?
Ja, gud ja. Alltså,
eller vad har vi passat på att göra?
Nej, men så här, jag skulle absolut säga, starta eget. Mm. Gör det nu. Mm. Alltså, sen så här, och är det kört att starta eget om man har barn? Nej, det är det inte. Nej, men jag tror att man ska passa på att göra saker när tillfälle ges, oavsett barn eller inte. Att jag gillar det här konceptet. Vi har ju verkligen tagit till oss konceptet tidsfönster. Att det finns vissa tillfällen då man kan göra saker i livet. Och sen från kompisar, nu har vi ju aldrig renoverat för att vi uppenbarligen är skitkassa. Men det är väl en sådan att man ibland hör så här, ja, vi skaffade hund och renoverade och flyttade och fick barn samtidigt. Och så ser man det så här, bara ögonen hänger.
Ja, det är lite väl mycket samtidigt. Ja. Ja, man behöver inte göra allt samtidigt. Ja. Men jag vet inte om vi har passat på att göra så mycket innan vi ska få barn.
Nej, tidsfönster. Jag tror så här, tidsfönster oavsett när.
Vi hade en liten följdfråga där. Ja. Alltså just det här med ekonomin då. Alltså, väntar ni med att skaffa barn på grund av ekonomin?
Nej, det var mest faktiskt utbildning.
Ja, för att jag doktorerade. Mm. Och sen så finns det vissa kriterier när man ska doktorera på medicinska fakulteten i Lund. Att man ska ha manuskript när man är första namn. Alltså att man är ansvarig för alla de experimenten och tanken bakom. Man ska ha 3 stycken artiklar och sånt i sin avhandling. Och så fort jag fick mitt första namn, som det heter, så sa jag så, nu kan vi köra. För då visste jag så, jag kommer att disputera. Mm. För det var väldigt kämpigt. Och jag var så, skaffa bi barn nu så vet jag inte om jag kommer slutföra. Liksom, för det blir ju en paus i alltihopa. Så därför så väntar vi.
Nej, men, alltså så här, jag tror väldigt få ångrar att de skaffade barn. Alltså det är fantastiskt. Det är en annan del av livet. Och det är, jag har väl också lärt mig att man ska aldrig ge något föräldratips till någon annan. Men jag är ju en sån här fånig förälder som är så här, nu är bästa perioden. Och sen går det 6 månader och så är jag så här, nu är bästa perioden. Och så har jag hållit på i 12 år med vår äldsta. Och nu har vi vår yngsta som är 5. Och jag är fortfarande så här, titta vad roligt. Och vi busar och har roligt. Och det som jag tycker är så fint är ju så här att livet blir så mycket större. Att liksom, ja, jag älskar dig, Caroline. Och när vi fick barn så älskar jag dem också. Men det blir inte som att jag älskar Caroline mindre. Utan
nej, det expanderar allting.
Liksom, livet blir större. Och det unnar jag verkligen alla som vill. Sen är jag helt okej med att alla inte vill. Och det är självklart helt okej.
Så nu går vi tillbaka lite till hus och så.
Ja.
Om vi kan gå tillbaka
där. Absolut.
Är det en dum idé att pausa sparandet när man har köpt hus?
Nej, absolut inte. Nej, jag tycker ju, du får svara sen, men jag tycker så här, i Sverige, eller vill du säga något?
Nej.
Nej, men jag tycker så här, i Sverige behöver man egentligen bara spara till 2 saker, buffert och boende. pension, så här, det klarar de flesta. Man kan leva, kanske inte har den fetaste pensionen, man kan leva på sin pension även om man inte sparar en enda krona, givet att man har jobbat och man har haft kollektivavtal och tjänstepension och paket. Och då är jag så här, men vad ska du med pengarna till om du inte använder dem till ett boende? Och om vi då hoppar tillbaka också, så här, vad är det som har störst påverkan på upplevelsen av lycka i vårt liv? Vår vardag. Var spenderar vi vår vardag? I vårt boende. Så att då är jag så här, är det någonting man ska lägga pengar på, så är det boendet.
Men vad tänkte ni med pengarna ni skulle spara? Vad skulle de gå då?
Det är mest så här att man, det är ju någonstans en trygghet att spara 10% av lönen eller någonting i den stilen. Men nu det senaste så åker de pengarna in i någon renovering eller man köper något. Och, så man går ju snarare back varje månad nu och vi är inte så vana vid det. Så.
Nej, man är inte van vid det. Nej.
Fast, Fast det där är också en sanning med modifikation. Ja. Eller det är skillnad på att liksom köpa pizzor som inte är kvar versus renovera. Där ni dessutom har kompetensen, du jobbar med det. För att vad du gör är att du flyttar ju pengarna egentligen till tillgångssidan. Ni ökar ju värdet på huset. Så att ni lägger ner både tid och resurser och material. Så att jag tycker att det är en sanning med modifikation att pengarna försvinner. Det är bara att det ser annorlunda ut. Och då tror jag att utifrån det lilla jag har lärt känna er på den här 1,5 timmen, så tror jag att där jag tror att ni kan jobba mycket mer är ju så här, vilka är våra förväntningar? Och liksom så här, vad är mer en reality check? För då är det låter som att vi har en förväntning om att vi borde spara 10, 20, 30%. Och nu gör det inte det och då känns det jobbigt i magen istället för att säga så här, nej men just nu har vi den här fasen och då renoverar vi. Och det är inte att vi käkar pizza och köper liksom kassa grejer som inte har något värde, utan det är bara annorlunda mot hur det var
innan. Ja, men så är det första gången man gör det i livet, så kan det nog kännas lite som en berg-dalbana. Men det är precis det, att ut med det i luften. Och,
och det kommer vara samma sak om ni startar företag. Ja. För då kommer det vara under 6 månader, shit, vi går back. Och det hade vi inte gjort om jag hade kvar. Ja, men då får man ju säga så här, men detta är enligt plan. It's not about, it's a feature. Att jag gör detta här nu för att över tid kommer vi kunna tjäna in det så många gånger om. Så att jag tror att det är snarare så att göra en överenskommelse med sig själv. Att okej, nu tar vi det här. Vi ger detta 6 månader eller 12 månader. Det får kosta det här. Nu flyttar vi. Det är samma som när ni har ju liksom perioden, om ni vill ha barn, så har ni ju perioden med störst utgifter framför er. Liksom, det har man liksom i 35 till 45, 50. Ja, men fine.
Det ingår i planen.
Det ingår i planen. Och det är okej. Och sen kommer utgifterna liksom minska och sparandet kommer öka. Och som jag sa innan, ni har ju dessutom den här lilla ångesten i magen som gör att det kommer aldrig gå åt helvete. Är ni med? Och då kan man också liksom vila i den, att så här, det kommer aldrig gå riktigt dåligt. Och tvärtom, utifrån alla beslut ni har tagit hittills, så pekar ju det åt att fan, det kommer ju gå bra för er. Ni har gjort bra.
Skönt. Ja. Kan ju ta nästa här då, som också med boendet att göra. Alltså, borde man sikta mot att bli helt lånefri? Ska det vara ett mål?
Varför tycker ni själva?
Jag tycker själv det egentligen. Om du frågar min känslosida, så absolut. Det är väl det man borde sikta på. Ett lån är ju ett lån.
Jag vill anmärka på ordet borde. Istället för att säga så här, jag borde sikta på det, så säger jag så här, jag vill. För det där lilla ordet gör jättestor skillnad. Jag vill bli skuldfri, eller jag kan bli skuldfri, istället för att jag måste bli skuldfri, eller jag borde bli skuldfri. Så, nu får du hoppa.
Ja, men jag skulle bara säga så att vissa känner exakt så, att de vill inte ha lån liggandes. Och för andra är det ingen stor grej. Liksom.
Nej.
Så det är ju upp till en själv. Eller hur?
Ja, absolut. Hur är det för dig?
Så det är ju du som vill amortera av. Ja, jag är så, jo, men jag behöver titta så på kostnader. Så. Vad kostar lånet oss varje månad? Vill vi minska de utgifterna som går till ränta och så? Ja, men det vill vi kanske, för att det blir bättre för vårt vardagliga liv, vårt cashflow liksom. Vårt kassaflöde.
Alltså Karo är ju en sån ankare i vår ekonomi.
Berätta nu vad det är för slags ankare, för det låter dåligt, Jan.
Nej, men du är ju mycket mer så här att okej, vi har sagt att vi ska investera på Lysa, nu investerar vi på Lysa, och sen får jag feeling någonstans och bara, räntan har gått upp, så har vi bytt till Avanza, och så kände jag mig lite lurad, och så var jag så här, fuck Karo, vi amorterar här. Så kommer jag så här, nu har jag liksom fixat här, nu har jag lagt pengarna, jag har sålt av här, och du sa, vi skulle investera på Lysa.
Ja, jo, men jag är svårrubbad liksom, när vi väl har bestämt något, så säger, men vad håller du nu på med? Detta blir bara jobbigt för mig.
Ja, exakt. Det är det jag menar, att du står ju stilla när det blåser, medan jag är ju mycket mer så här, orolig själv. Så att jag driver ju amorteringskonversationen, ja, i vårdhushåll.
Men du gör den bra, du motiverar så varför. Och så tänker jag så, ja, det låter bra.
Ja. Kan du inte motivera lite då?
Nej, men jag...
Men är det inte kassaflödesfrågan?
Jo, eller så här, men nej, så här, det är ju lite pinigt, men det är ju mental bokföring. Mm. För att, så här, säg nu gjorde vi en extra amortering här på ett par hundratusen. Och då insåg jag ju att jag kommer aldrig, och säg bara som exempel, säg att vi har 500 000 på Lysa. Jag kommer aldrig ta ut 500 000 på Lysa för att vi ska åka på semester. Men om jag tar ut 500 000 på Lysa, lägger in den på amortering, så kommer den förbättra just nu i dagsläget 20 000 per år. Alltså nästan 2 000 kronor i månaden. Mm. Mycket enklare att ta de där 2 000 extra i månaden och köpa den där resan att åka till Barcelona.
Mm.
Så att på det sättet så är det en kassaflödesfråga, och jag tror att det gör vårt liv rikare. Att vi behöver inte maxa avkastningen. Nej, de pengarna på Lysa hade haft mindre påverkan på vår vardag än amortering. Och sen är det ganska skönt också att inte behöva så här, undra nu vad Riksbanken gör på torsdag.
Mm.
Ja, ja, men det är skönt. Det stämmer.
Ja, så jag tänker. Vad tänker ni?
Nej, det känns ju jättebra. Det känns som man har fått väldigt, jag tycker man har fått lite, fått bolla lite och fått lite feedback på vad vi har gått och.
Ja. Jag tror så här, följa amorteringskravet är ganska rimligt.
Vi har känt så nu i början, känns det ju fel och liksom maxa amorteringen. Utan
räknar ni in den i ert sparande på 10%?
Nej.
Förlåt.
Ni vet att ni borde
jobba med en sån här, vad kallar du det?
Reality check.
Nej.
Resultat och balansräkning.
Resultat och balansräkning, för då får man med hela sin ekonomi så att man ser så tillgångarna ökar när man amorterar och sånt där.
Ja. Men ja, amortering ingår i en sparande.
Ja.
Men det är ett jättebra sätt att lura sig själv och må lite dåligt om man tycker att det är bra.
Om man kan det.
Ja. Om man känner att jag vill ändå må lite dåligt i onödan, så kan man, det är helt rätt, så kan man bortse från sin amortering.
Men vi känner att om vi spolar fram tiden 10 år, då kommer det nog vara väldigt mycket enklare att amortera än vad det är nu. Ja. Man har löneökningar under de 10 åren och inflationen kommer nog göra att det... Nu är det ganska tufft att amortera mycket extra. Det kostar oss ganska mycket känslomässigt.
Ja.
Ska säga.
Alltså, där är det ju roligt i forumet att lyssna på Nestor som är typ 80. Som har jobbat i bank i 50 och 40 år. Liksom. Och han är så här, jag köpte mitt hus på 90-talet så här, för 700 000. Min lön har ökat 4 gånger innan jag gick i pension. Skulden ökade inte med 4 gånger. Kan man bara ha liksom, 10, 20, 30 års perspektiv på det där, så är liksom hus en fantastisk affär. Och då behöver det inte ens öka med de 10% det har gjort historiskt. Utan det räcker att det är liksom inflation plus reallöneökningar. Mm. Och de ligger på 2-4% per år. Så att där är en poäng i dessutom rent ekonomiskt att faktiskt ha det där lånet kvar. Liksom. Ja, men snyggt. Har vi någon mer sista? Reagera på citaten. Ja. Det är jag smygläser.
Ska jag ta den första då? Man måste göra stora uppoffringar för att bli rik.
Både ja och nej. Ja, det är inget kommer gratis. Mm. Men jag tror att om man inte har målet att bli rik, utan man är återigen på det där, vi har en riktning, jag följer en riktning som är viktig för mig, jag gör det som jag ändå hade gjort, som jag tycker är roligt. Så till exempel om jag skulle bli rik genom att renovera lägenheter eller boenden och sälja, det hade varit en enorm uppoffring, för jag tycker inte det är kul, jag är dålig på det, det hade varit kämpigt. Att till exempel då bli rik genom att jag får ägna till exempel nu hela helgen åt att skriva 2 artiklar om livförsäkringar på liksom 20 A4, så jag får hjälpa liksom kanske någon skaffa en livförsäkring som inte hade en livförsäkring, så skulle folk säga så här, shit vilken uppoffring, och jag säger nej, tiden bara försvann när jag gjorde det, det är det roligaste jag gjort på skit länge och jag fick dessutom betalt för det. Så att,
men du jobbar ju då med sånt som du tycker om och som då också genererar pengar för åt dig.
Så. Exakt. Och då är det inte en uppoffring. Nej. Så att jag tror att folk som säger det där ofta och använder det som en ursäkt för att inte bli rik, då upplever jag ofta att de försöker gå någon annans väg än att gå sin egen väg.
Det kan vara rädslor ju. Vad är det, vad är det man känner att man behöver uppoffra? Det kan ju vara sånt som man är van att göra i livet. Och nu ska jag inte längre göra det. Vad ska jag själv tycka och vad kommer andra tycka och så? Alltså att det är ovant till en början, antar jag.
Jag tror många är rädda för att vara rädda. Och vi sätter liksom, vi är vår största egen fiende. Alltså många säger, ja men jag gör detta nu, nu tycker jag det är roligt. Men om jag skulle tjäna pengar så skulle det inte bli roligt. Ja men det är bara en ren rädsla. För då är vi så här, ja men om du slutar tycka det är roligt, så kan du väl göra något annat roligt. Och så kan du tjäna pengar på det. Alltså vi har ju gjort, jag har gjort massa olika grejer. Så att när jag upplever att utifrån ser det ut som uppoffringar, men för den som gör det upplever det sällan som uppoffringar. Är det en uppoffring för er att ni har en hyresgäst?
Nej.
Hade det varit en uppoffring för oss att ha en hyresgäst?
Ja. Så därför har vi inte det.
Därför har vi inte det. Liksom. Vi testade, vi hade au pair. Och så insåg vi så här, nej det funkar inte för oss. Vi vill inte ha någon som bor i vårt hus. Liksom. Så ja, snyggt. Bra fråga.
Ska vi ta nästa citat då? För att bli rik måste man ta stora risker.
Nej.
Det är provocerande. Att ni säger så.
Men man måste ju ta någon risk, men det är inte stora risker skulle jag inte säga.
Så blir det så här, vad är risken? Det är lite som det där som du sa innan, det är en stor risk att starta eget. Nej, det är det inte. Utifrån, om man tittar på det från ett visst perspektiv. Så återigen, är det att till exempel investera i Lysa, är det en risk? Ja, mellan 20 februari eller 13 februari 2020 och 23 mars Lysa föll med 30%. Det gjorde Helbas. Är det en risk? Absolut. Tittar vi på sparande på 10 år, är det så här 90% sannolikhet att du får tillbaka dina pengar. Är det en risk? Ja, men är den värd att ta? Absolut. Så att jag tror, och sen också så här, skulle vårt liv förändras väsentligt om vårt sparande försvann? Nej, inte jättemycket. Blir det då en risk? Nej. Det blir det inte. Så att jag tror återigen, så tror jag inte att man ska ta liksom sanningen där ute, utan man behöver ta det och sen lägga det på sitt eget liv. Och så titta så här, okej, så kan jag bära denna risken? Och det som någon kan uppleva som en risk behöver man ju själv som inte alls uppleva. Så här, exempel. Om jag skulle dra om el i mitt hus, fetingrisk. Om du skulle dra om el i mitt hus, ingen risk. Är ni med? Så att, vad tänker du?
Det är också en tidsaspekt på det.
Absolut.
Det tar tid att bli rik, tror jag. Om man inte bara vill riskera allt på krypto. Och där kan man kan ju ha tur. Men vi befattar oss inte med tur. Nej, men det, inte på det viset i alla fall.
Nej. Och jag tror att det är också en sån här grej som vi fick med från den där Ett rikare liv-boken som vi pratade om i början. Det är mycket lättare att skapa sin framtid än att försöka förutse den. Så att det är väl en sån här, nej men hantera. Och där tror jag så här, se vilka är riskerna, vilka vill vi undvika? Så vi undviker ju slumpmässiga risker. Sen finns det vissa risker som man kan observera, minimera eller hantera. Och jag tror att många risker kan man hantera genom att vara förberedd. Mm. Och att säga så här, nej men starta företag, ja, men vi ger det 12 månader, vi har pengar på kontot, vi har en hyresgäst.
Du har dina släktingar som har eget företag, alltså ja. Man har också ganska mycket expertis runt omkring sig. Så tänk på detta nu, de första 6 månaderna kommer kanske någon släkting säga. Alltså man har ju mycket, så, mycket resurser som man kanske inte tänker på, men lista ner dem.
Ja, så att jag tror att många risker är fake och många risker är inte applicerbara när man lägger dem på sitt eget liv.
Nej, det är intressant.
Ja, vad tänker du?
Nej, men det är jätteintressant. För man bara tar det, för alltså, när man hör det så tänker man, jag har ju i alla fall bara tagit det för givet att ja, men när man hör om hur folk, hur andra liksom uppfattar det här med att man måste ta risker för att bli rik, det tänkte jag, ja, det är ju en sanning på något sätt, skulle nog många säga. Men så det är lite så, lite provocerande ändå att ni bara så, nej.
Helt. Nej, men det är som ert hus, som är hyresgäst. Alltså så här, många skulle där säga så här, vilken risk ni har tagit nu med en hyresgäst. Upplever ni det som en risk?
Ja, nej. Det är sant.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Så att det där finns ingen sanning.
Nej.
Men det är precis som du säger, det är lättare att se det hos andra och vi lyssnar så mycket på andra. Så att, nej. Och det menar jag, gå tillbaka till det här exempel med hyresgäst. Alltid när ni har så här, för att många kommer ha så mycket åsikter.
Har de inte redan haft åsikter om hyresgästen?
Jo.
Jag tänker att ni har ju inte adopterat deras rädslor. Ni har ju gjort det ändå ju.
Ja, eller var rädda och gjorde det ändå. Mod är att vara rädd och göra det i alla fall. Mod är inte frånvaro av rädsla. Vad sa folk när ni sa att ni skulle ha det? Vad sa era föräldrar och sånt?
Man fick höra lite skräckexempel.
Ja,
såklart.
Det är först skräckexempel. Ja. Ja. De är alltid roliga ju. Ja,
så är det.
Men så vi hade ju det i åtanke.
Ja, jo. Men sen någonstans så hade man lite, man var lite självgod att man är ändå en personkännare.
Ja, precis. Skräckexemplen, de är ju som de är. Men de kan också hjälpa en så att bara, ja okej, okay, men då ska vi ändå tänka på det när vi väljer vem som ska hyra. Och så har man liksom undvikit kanske.
Ja,
precis.
Men så här, jag så frågar till er. Så jag brukar ställa så här, sämsta finansiärer. Om ni skulle ge tre tips till andra som är i er situation och som tittar upp till er, för ni har ju gjort sjukt coola grejer. Ja. Vad skulle ni ge för tips?
Men det är väl ändå, alltså, om jag, ja, lite det här med att man inte konsumerar hela lönen.
Ja.
Så när man väl får den, att man inte, alltså, ja, jag känner ju själv att man är ju lite taskig där, man är lite pessimistisk. Så man tänker att om man får en viss summa in på kontot, så tänker man att man har hälften av den, eller du vet, här, att man begränsar sig själv.
Och sen skulle jag säga, när man är ett par, att prata mycket.
Ja.
Det känns som många inte, de har svårt att prata ekonomi, jag tror det tog en månad för oss kanske.
Ja.
Det gick lite väl snabbt kanske. Men det är gemensamt intresse. Så. Och det var nog viktigt för båda att det skulle vara en grej.
Ja.
Jag tror inte det hade funkat
annars.
Om inte...
Och det där är så fint också, för att jag tror ju att konversationen om ekonomi handlar egentligen om en konversation om livet.
Ja, men lite så.
Att
hur vill vi leva
exakt
tillsammans och...
Exakt.
Drömmar och allt sånt.
Ja.
Det grundar sig mycket i en syn på pengar. Och,
ja.
Precis. Ja, jag fick lite så här gåshud när du sa det. För att ibland tänker jag så här, vi pratar inte om pengar. Och så blir det för mig så här, shit, då pratar ni inte om livet.
Nej.
Då pratar ni inte om drömmar. Ni pratar inte om riktning. Ni pratar inte om vad som är viktigt.
Eller frågan är, gör de det då? Eller jag hur pratar de om eller sina, hur pratar sitt man gemensamma om det? Liv?
Ja,
det är jätteintressant.
Det går säkert. Alltså, Johanna Elias, stort tack. Detta
tack
var
mycket.
Jätteroligt. Tack för att ni tog initiativet. Och jag vill verkligen säga så här, grattis till er. Hoppas att ni har liksom firat den ekonomiska resan ni har gjort. För att ni har gjort det superbra. Det kommer gå bra för er. Och liksom, det enda som jag skulle säga så här, dela med er till dem som kommer efter er. Mm. Så att ni kan få vara den inspirationen för dem som vi har fått vara för er. Mm. För jag tror att det är mycket går ut på, så att hjälpa varandra. Ge var det där. Visa att det går. Visa att man behöver inte gå den upptrampade vägen som samhället eller våra kompisar eller de andra vill. Tack så mycket.
Tack så mycket för att vi fick komma.
Ja, tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.